lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter här och tolkar tillsammans med
Alexander Romqvist.
Och du behöver inte berätta hela din livshistoria, men bara så vi vet lite, vad sysslar du med på dagen?
Vilken tur att slapp livshistorien. Du, jag är prästaspirant för Lunds stift.
Ja, och aspirant är alltså innan man blir kandidat, alltså man vill bli präst och så ansöker man om att få bli det och sen ska man godkännas.
Ja. Lite level 1 sådär.
Precis. Men du pluggar teologi?
Yes, på Lunds universitet.
Och jobbar på bank?
Yes.
Två kanske lika världar men också väldigt olika, kan jag tänka mig.
Får våra kära åhörare avgöra.
Ja.
Så mycket säger den saken.
Om det blir bankreferenser. Vi ska podda eller prata om texten för första söndagen efter trefaldighet, när temat är vårt dop. Och evangelietexten hämtar du Johannes evangeliet. Vill du läsa den, Alexander?
Absolut. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa där: Rabbi, vi vet att det från Gud har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemos svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderslivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag säger att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.
Mm. Om du hade varit Nikodemos här och hört det här från Jesus, hur hade du tolkat han? Hur hade du reagerat? Nikodemos reagerar: hur kan någon födas när han är gammal? En helt förståelig tolkning av det som Jesus faktiskt säger. Hur hade du reagerat, tror du? Eller tänkt? Vad hade du frågat tillbaka Jesus?
Alltså, jag hade ju nog inte sagt direkt till Jesus att jag blev besviken, skulle jag säga.
Ah, du blev besviken?
Absolut.
Berätta mer.
Nej, men jag tänker mig, i texten så har ju Johannes evangelisten, eller vad du ska kalla honom för, han som författade, eller hon eller den som författade evangeliet, skrev ju att Nikodemos kom till Jesus om natten. Och jag tror det finns en poäng bara där, att han smög nog iväg.
Mm.
Och gjorde det här kanske lite i hemlighet, så tänker jag i alla fall att det skedde. Att det också var en detalj som var nödvändig att få upp i den här texten. Jag menar, det är ju samma sak om du ska... Om du har sett ett UFO så är det en alldeles fantastisk händelse. Men om du ska berätta det för någon så säger du inte så här: ja, men jag gick på en väg och passerade tre bilar i mina sneakers och sen såg jag ett UFO. Det är fullständigt överflödig information.
Mm.
Så jag tror att det finns en liten poäng också, att han smyger iväg där om natten. Och dels då på grund av att han inte kanske vill bli upptäckt av de andra medlemmarna i rådet. Men också att han just... tycker att det här måste jag nog berätta för Jesus. Och det kan inte vänta till imorgon om inget annat. Jag säger det nu.
Mm.
Och det är en viktig insikt för honom. Han vill berätta för honom att han har förstått att Jesus är från Gud. Och han gör under som på något sätt inte kan förklaras på annat sätt. Och så tänker jag mig i alla fall att om jag skulle ha sagt någon sån insikt som jag har nått. Så här, wow, du, Jesus, du måste ju vara från Gud. Och jag vet att det är, trots att det är till fara för mig och min position i rådet, så vill jag bara säga det till dig, så kan jag tänka mig att han skulle säga: bra, Alex, eller Nikodemos i alla fall.
Mm. Mm.
Kul att du såg det. Mm. Det stämmer. Men så svarar något helt annat, att du, den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike.
Just det, blir det en liten anklagelse.
Ja.
Gentemot Nikodemos. Ja.
Ja, men jag tänker med det, för han, sen måste han ju fråga, för han fattar inte riktigt. Han hänger inte med på vad Jesus menar. Måste fråga, hur menar du med att födas på nytt? Måste kliva tillbaka i moderlivet och födas på nytt trots att jag är gammal? Och det är såklart inte en ordagrann bemärkelse då. Jesus måste förtydliga att det är just med vatten och ande. Och där tänker jag väl någonstans också att då borde han nog fått det tydligt för sig att du har nog missförstått hela poängen med vem jag är. Du tror att du har sett någonting som är av gudomlig härkomst. Du kommer till mig uppfylld av den här erfarenheten, den här insikten som du tror att du har. Och sen så blir det just det här svaret. Du har inte sett Guds rike om du inte född på nytt.
Just det.
Det blir en jättelång utlänk kanske.
Men... nej, men det är jättebra. Ja, men då förstår jag vad också besvikelsen ligger i. När man kommer, kolla, kolla vad jag har, kolla vad jag har hittat, kolla, kolla vad jag har hittat. Och så, ja men det där är bara en liten sten, mitt barn. Kasta i det i vattnet igen. Och man bara, nej, det är en hel dinosaurie, ser du inte det? Alltså lite det här, den barnsliga naiviteten kanske, som ju faktiskt Jesus ändå ofta lyfter fram som något, en förebild för oss. Nu vet jag inte om det är så som Nikodemus kommer som i den naiviteten. Men Jesus kanske har att han kanske hatar att bli väckt mitt i natten och blir lite irriterad. Men det är väl typiskt Jesus det här att vi har kommit till insikt, men sen så är det på något sätt att vi går därifrån med ännu fler frågor och grubblerier och ja, kanske besvikelse. Det är ju faktiskt många som också har gått från Jesus med besvikelse. Den här rike mannen som frågade, vad ska jag göra för att få evigt liv? Du ska sälja allt du äger, ge till de fattiga och följ mig. Och så gick han därifrån bedrövad, stod det. Det kanske är lite samma här. Han förväntade sig på något sätt, bra, du har fattat, nu är du safe på något sätt. Men det är något mer också. Så. Ja. Men vad hade du gjort av den besvikelsen då?
Jag kan tänka mig, jag vet inte om du fortsätter sen ju, men jag kan tänka mig att det här var inte slutet på den diskussionen. Jag kan tänka mig att Nikodemus satt och höll Jesus vaken.
Vi tar fram en bibel här och kollar. Men frågan är inte vad Nikodemus, hur han reagerar, utan hur, vad hade du gjort med din besvikelse?
Ja, det är garanterat suttit kvar med honom. Jag hade velat få en förklaring vad han menade.
Ja.
För det var ju först och främst inte svaret på min fråga. Eller om man ska säga, alltså min insikt som jag tänkte mig att jag hade. Ja. Jag får ett kryptiskt svar.
Han ställer ju faktiskt inte ens en fråga.
Nej, jag gör inte det.
Nej. Precis. Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så det är ju inte ens en fråga.
Nej.
Du har suttit kvar. Och vad har du frågat mer?
Jag hade då frågat också, vad menar han här med Guds rika egentligen? För det är ju något som inte jag kan se, alltså, om inte jag blivit på nytt född. Och sen så beroende på, alltså, fair enough, nu sitter jag kanske lite med det här kristologiska facit i hand och har någon form av insikt i vad det menas att döpas med ande och vatten. Som jag känner till det där med just den judiska historien samtidigt, det var ju att du hade det här mikvabadet, tror jag heter. När du kliver ner i någon sorts reningsrit. Så jag undrar om Nikodemus i det där fallet hade en insikt i just vad som menas med att döpas i ande och vatten. Eller rättare sagt att på nytt födas är det egentligen som man uttryckligen säger. Vad ska man säga, hade jag varit där i Nikodemus sandaler och ställt den här frågan och fått det svaret att jag inte kan se Guds rike förrän jag är på nytt född, då skulle jag ju fråga just vad menar du med Guds rike?
Ja, och det tycker jag, det är en intressant fråga. Den frågan tycker jag ofta jag i alla fall ställer mig när jag läser evangelietexterna och det Jesus säger. Han pratar mycket om Guds rike, men vad är det egentligen han menar med det? För när han pratar om det så är dels ibland, här kan man ju tänka komma in i Guds rike, det är någonting som vi ska träda in i, men han pratar också om det på andra ställen som, ja men något som liksom, det är inte så tidsbundet eller platsbundet, utan då tänker man, är det är liksom någonting som sker här och nu, pratar vi ofta om i kyrkan, men vad menas egentligen med Guds rike? Ja, för mycket av det tycker jag det är ofta när han pratar om Guds rike, så är det lite i, det är inte så tydligt. I alla fall min känsla av det. Men det kanske är väldigt tydligt för någon annan. Ska vi kolla vidare vad Nicodemus fortsatte?
Yes.
Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Det var där vi slutade, eller hur?
Mm.
Nicodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Och så vidare och så vidare. Han pratar ganska länge här om domen och den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte trott på Guds enda sons namn. Han är ganska hård här mot Nicodemus, eller hur?
Mm. Jag tänker mig att det som på något sätt fastnar hos mig just när det kommer till den här definitionen av Guds rike.
Mm.
Blir att det är klart, det låter ju synnerligen hårt om du skulle prata om det här i någon sorts, jag ska inte säga apokalyptiska termer, men i termen av att om du inte blir på nytt född här och nu, eller man ska säga, i det här livet,
mm.
så är du praktiskt taget rökt
mm.
i ett evighetsperspektiv.
Mm.
Så att för de stackarna som inte hinner bli döpa skulle det innebära, om vi nu skulle vara strikt konsekventa och nästan läsa det bokstavligen, mm. att de är ju, det blir ju en ganska otrevlig tillvaro som väntar dem. Och jag får inte ihop det med en rättvis gud.
Nej, precis. Och det här har vi om man ser, nu kanske ut och slirar, men om vi ser också till barndop, alltså när man behöver inte gå så många år bakåt i tiden, när man döpte barn väldigt, väldigt tidigt. Ibland när man låg kvar en vecka på BB så kunde man ju döpa på BB också för att liksom vara safe. Men det får inte jag, och det låter på dig också, får ihop det med en kärleksfull gud. Ja, precis. Men så hur ska vi få ihop det här då?
Jag tänker mig just att om du betraktar Guds rike inte som någonting som bara är avgränsat till det som kommer när vi har dött.
Mm.
Utan att Guds rike är någonting som förvisso redan kan ta form i, vad ska man säga, den andliga dimensionen eller det som händer efter det, men också någonting som finns i våra liv. Så kan du tänka dig att vad är poängen då med att döpas? Skulle det kunna vara så kanske att du döps för att kunna se Guds rike och träda in i Guds rike redan medan du fortfarande är vid liv?
Mm.
Sen för de stackarna som försöker så lite, för de stackarna som inte hinner döpas, så kanske den chansen, om man ska säga, att träda in till Guds rike och ändå kommer ske när de just har gått vidare, så att säga.
Mm.
Och på så sätt så kan man kanske betrakta dop, men alltså det kristna livet överlag, inte som det exklusiva livet som bara leder till att just de specifikt kristna som har exakt den rätta tron, som gör de exakt rätta sakerna och rätta riterna, är de enda som blir frälsta och får möta Gud.
Mm.
Men däremot så kan du betrakta ett kristet liv som en försmak på ett gudomligt rike som både tar form, eller kan ta form, eller som du kan erfara under livet.
Mm.
Men som alla kommer att kunna möta när de dör.
Ja, just det. Ja, ja, för att på något sätt så, det finns ju en risk också med det här, ja, med synen på dopet som att det är någonting som Gud behöver.
Just det. Mm.
Då blir det ju en liten exklusiv skara. men jag tänker det du kommer fram till, att ja, men vi alla får en chans. Alltså, och då är ju frågan också dopet. Ja, precis, spelar dopet roll för Guds rike? Vad sa Jesus här nu i? Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Han pratar ju faktiskt inte här om dop. Han pratar om födelse. Eller hur? Född av vatten och ande.
Och sen också, du läste ju vid tio tillfällen nu så läste du också vad som fortsatte i den här texten. Nu sitter inte jag med den för, men du satt med den. Och då pratade han just om, Han säger att jag inte kommit till världen för att döma. Jag har kommit för att frälsa.
Mm.
Och jag skulle i alla fall kunna få ihop det om jag är lite järvar, sticker ut hakan kanske.
Ja,
någon skulle betrakta mig. Men om vi nu skulle betrakta de här sakramentala gärningarna just som någonting som bara ger oss en försmak, men som är så nog så värdefull.
Mm. Alltså dop,
precis, nattvarden. Precis.
Ja.
Så kan du se det som att Jesus har kommit till världen, Gud har inkarnerats som människa, inte för att döma människor i våra liv här och nu och låta det vara någonting som i den stunden verkar för all framtid, utan att istället handlar om att komma hit för att frälsa, för att redan nu ge människor en försmak på det som jag hoppas i alla fall och tror att alla människor oavsett religiös tillhörighet kommer att kunna ställa sig för.
Mm.
På något sätt så får jag också ihop det med att om Gud faktiskt och Guds rike som följer av det existerar i en objektiv mening, oavsett vad folk tror.
Mm.
Och vi leker med den tanken.
Nu är jag lite lost här i ditt resonemang.
Det är bra, bromsa mig.
Ja. Och så Guds rike är en objektiv mening.
Om vi tänker oss att Gud och Kristus existerar i en objektiv bemärkelse.
Ja.
Att oavsett vad folk har trott under deras liv.
Ja, så finns de.
Så till de har pin och sen så hamnar de helt plötsligt i pärleporten. Och där står Sankte Per eller Sankt Mikael eller vem det är.
Ja, Sankte Per tror jag.
Sankte Per.
Ja.
Eller Jesus som står där med öppna och säger: hej, här är jag. Jag heter Jesus.
Ja.
Då kommer ju alla människor i en objektiv märkelse, oavsett vad de har trott under deras liv, konfronteras med det som vi skulle kunna spekulera i alla fall i en objektiv sak, att Jesus fanns på objektivt sätt.
Mm.
Gud, den bemärkelsen som vi betraktar, Gud som existerade i en objektiv bemärkelse oavsett vad människor har trott.
Mm.
Och då innebär det, tänker jag mig, just att när Gud inkarneras till människa så inkarnerar Gud sig själv i en objektiv bemärkelse, ger en sann bild av sig själv, en försmak, men inte hela bilden, utan det är någonting som alla på något sätt kommer stöta på sen. Blev det något?
Ja, bättre. Men jag förstår lite mer, bara att det blir lite hjärna. Fattar du vad jag menar?
Inte lite Descartes över det där.
Ja, men precis, lite
mycket
så här,
logik.
Ja, mycket logik. Ja, precis, logik, det är nog det jag tänker att, ja, eller är det bara, ja precis, att det är liksom, ja, om det är så och om det är så, eller om vi bara, jag tänker kanske snart mer att det är en här och nu. Ibland har jag mött, jag tror också liksom att, ja, men vi alla människor, vi får en chans på något sätt, alltså vi har olika förutsättningar i livet. Och jag tror att vi blir omslutna av Guds kärlek när vi dör. Så. Men jag tror inte att våra liv här och nu på något sätt har en mening. Meningen är vad som händer sen. Och det har jag mött ganska många yngre personer. När jag var gymnasiepräst och pratade mycket om tro och så på skolor. Så fanns det den här bilden. Särskilt om man själv var, identifierade sig som religiös. Oavsett vilken tro man hade. Ja, men hur jag lever mitt liv här och nu, det spelar roll vad som kommer sen.
Mm.
Och det var så mycket fokus på det. Och då blev jag så, och då försökte jag utmana lite. Ja, men eller så här, jag tror att hur du lever här och nu spelar roll på grund av här och nu. Eller är det här liksom, är det en kärleksfull handling om jag gör någonting för en annan människa bara för att jag sen inte ska hamna i helvetet, eller vad, hur man nu ser, alltså om man har en väldigt sån himmelhelvetes tro. Jag menar, vi är kallade, det här att fokusera på, vi är kallade till människor på något sätt. Alltså vi är kallade till människor. Och då, vi kanske börjar komma till någon kärna här nu med alla de här olika tankarna. Född av vatten och ande. Det är ju både en fysisk födelse med vattnet och en andlig födelse med anden. Och kött är kött. Det som fötts av kött är kött. Det som har fötts av ande är ande. Men jag upplever inte att Jesus sätter dem i motsats till varandra. Utan det är både och på något sätt.
Mm.
Så det är på något sätt att vi, precis, vi har en chans att födas på nytt kanske hela tiden, eller att göra det som är rätt här och nu på grund av just det livet vi lever här och nu, att människor ska ha det bra.
Annars blir ju bara livet en transportsträcka kanske.
Ja, och det blev trist.
Och det låter lite meningslöst.
Precis, och då, ja, eller hur? Ja, men det tycker jag med. Det blir meningslöst, men det vill inte jag säga till dem som jag mötte i skolor. Det låter meningslöst, för det kan vara ganska omvälvande i deras upplevelse att säga att era liv är meningslöst. Men man, när man missar att det är livet här och nu som är gåvan på något sätt.
Och lite som, vad hette han som folkkär musiker, så att målet är ingenting, vägen är allt.
Ja.
Han gjorde ju bland annat den här båtsången.
Ah, ja, Robert Broberg.
Där har vi.
Ja. Och Karin Boye.
Kanske snodde från Karin.
Han kanske snodde från Karin, för jag tänkte redan på det. Det är inte målet. Vad han är, bryta upp den nya dagen gryr och äntligen vårt stora äventyr. Vad heter den? Det är inte vägen, eller det är inte målet som är resan värd, eller det är vägen dit. Alltså, ja, nu har jag helt, jag har kunnat den här utan till innan, men jag har helt tappat orden. Precis, ja. Ja, men faktiskt. Och frågan är om när vi tänker så också utifrån ett kristet perspektiv, förändrar det vår syn då på Guds rike, på himlen eller himmelriket, eller på våra liv här och nu, eller vad får det för påverkan på oss?
Jag tror ju absolut att det finns ett skäl till varför vi som sagt inte betraktar livet som en transportsträcka, och varför går vi ens till kyrkan?
Mm. Ja, precis. Varför gör vi det?
För mig i alla fall, tänker jag. Ja, det är en bra fråga.
Ja. Varför går vi till kyrkan egentligen?
Nej, men för mig handlar det faktiskt om att få en försmak på det som jag på något sätt kan förnimma.
Ja.
Få en djupare kontakt på alla sätt jag bara klarar av, om det kan ju vara en promenad i skogen för den delen. Sådär. Men varför jag går i kyrkan handlar om att jag vill ju komma närmare Gud, jag vill söka Guds rike.
Ja.
Och den dimensionen av min existens.
Ja. Och försmaken, hänger den då i Guds rike här och nu, eller det som kommer sen när ditt liv är slut?
Alltså jag tror både och. Ja. Jag tror att det är liksom kärnan i faktiskt den här texten också i någon bemärkelse. Så vill jag tolka den. Så att Guds rike är inte bara någonting som finns efter att vi har dött.
Nej.
Utan någonting som faktiskt finns redan här nu.
Mm.
Det var enligt min kristna tro Jesus som introducerade den gudomliga aspekten och gav tillvaron ytterligare en nyans av Guds rike. Jag tror att Guds rike manifesterar sig på många sätt hos människor.
Förlåt, nu avbryter jag dig. Nej, men ja, precis. Och det som du sa, liksom, den gudomliga dimensionen. Att det är väldigt sorgligt om vi tänker att den bara är sen. Mm. Alltså om du går till kyrkan och för att liksom få någon form av förnimmelse av det gudomliga. Mm. Men bara det som sen kommer. Det blir ju faktiskt sorgligt. Utan faktiskt, just det. Det andligheten, det gudomliga, att det får genomsyra våra liv nu.
Mm.
Ja.
Det är väldigt avlägsen Gud annars också.
Ja, verkligen. Eller hur? Och det är väl det Jesus är väl väldigt tydlig på, att Gud verkar nu. Nu! Ja. Ni måste omvända er nu.
Mm.
Liksom. Och där tänker jag också mycket när han pratar om omvändelsen, är ju faktiskt handlar om hur vi är mot varandra. Den rike mannen då, du måste sälja allt du äger och ge till de fattiga. Ja, men för att det är hur vi lever våra liv spelar roll för andra människor.
Mm.
Det, ja.
Livet spelar roll.
Ja.
Men det är precis det faktum att Gud lät sig inkarneras måste ju betyda att livet bär någon sorts mening. Skulle Gud se det här bara som så sagt en transportsträcka, ja, eller någonting, väntrum,
ja.
Då hade han inte, eller Gud inte inkarnerat sig, en hand får vi säga.
Ja.
Då hade inte Gud låt sig inkarneras, för det hade varit meningslöst.
Och inkarnera, precis som om man lyssnar, vad är det för konstigt ord? Ja, men att bli människa, att något tar kött.
Ja.
Det handlade ju faktiskt om karne, kött. Ja. Ja, eller hur? Då hade inte det varit viktigt, men det mänskliga livet varit viktigt, hade ju Gud inte gjort det. Det håller jag med om. Ja.
Det var något fint också. Jag tycker det är en häftig liknelse, dels med rätt sagt likt. Jag tycker det blir en bra förklaring som på något sätt också blir vettig när Jesus säger det, att det som har fötts av kött är kött, det som har fötts av ande är ande, men på något sätt det här båda hänger ihop.
Mm.
Där vill jag tänka att det finns kanske en poäng med varför han sätter upp liknelsen med vinden.
Mm.
Kanske på något sätt just i hur det fysiska hänger ihop med det icke-fysiska. Det vill säga, vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Man kan tänka sig att, eller jag tänker mig på den tiden, så visste ju folk inte vad hög- och lågtryck var, solens inverkan på vad vind var för någonting.
Mm.
Det var någonting som de kunde höra, de kände det fysiskt, de kunde känna, de kunde se hur vinden på något sätt fyllde upp seglen, de kunde ta sig vart de ville någonstans. Men de förstod ju inte riktigt vad det var, de kunde inte ta på det.
Mm.
Så på ett sätt var det fysiskt, men på ett annat sätt inte.
Ja just det, och varför det ibland blåste mer, ibland mindre och sådär. Ja.
Jag tänker mig just att i dopet så sker en beröring från Gud, både i fysisk form men också i andlig form. I fysisk form genom vattnet, det är faktiskt någonting som vi kan känna med våra kroppar. Men det finns också en till dimension som vi inte kan ta på, och det är anden.
Ja, precis. Uppfyll Alexander med din ande dag för dag, eller med din heliga ande, och lär honom att dag för dag leva i sitt dop. Det är ju väldigt andligt. Alltså det är ju inte fysiskt på det sättet ju. Med vattendropparna, ja. Är ju det. Och där har vi det här, precis. För att Jesus sätter dem inte i kontrast till varandra. För då har han sagt, det som har fötts av kött är kött. Men det som har fötts av ande är ande. Det är ett och där istället. Det står inte men, det står och. Det som har fötts av ande är ande. Så det är både ochet. Och det tycker jag är viktigt att vi vågar låta dem på något sätt sammanlänkas lite mer i vår kristna tradition. Vi har stött ifrån oss köttet tidigare. Och det kanske därför också, eller Jesus också säger, det är både vatten och ande. Det är liksom både det fysiska och det andliga. Och jag tänker på nu, jag hörde Johanna Gustafsson Lundberg och Mats Aldén som är teologer båda två. Mats jobbar bland annat på Lunds stift och Johanna Gustafsson Lundberg på Lunds universitet. Och vi träffade dem förra veckan och de pratade om det här att vara som kyrka. Vi står inte i motsats till världen, samhället. Vi är medskapare. För att det finns en tendens också att vi i kyrkan idag, och här kan jag också känna mig skyldig, men jag fick mycket förklaringar till vad som har gnagt i mig där, att vi säger att vi som kyrka, vi är något annat än det som vi möter i världen. Visst, till viss del kanske vi vill komma med ett budskap som säger att det spelar ingen roll hur du ser ut, det är ditt inre som räknas, och vi lever i en tid eller i en värld där det är mycket hur du ser ut spelar roll. Ja. Men att vi ska inte sätta oss i kontrast till det, utan vi är med i världen. Vi skapar med, vi är en gemenskap, för annars gör vi ju ett hinder. Vi bygger en mur gentemot omvärlden och kyrkan, och det vill vi ju inte. Det är då det blir också det här köttet. Det har jag också hört i många kristna sammanhang, att man säger att köttet, det är liksom farligt, eller man ska säga, men det andliga, det är det vi står för, och att du ska stå emot köttets begär och allt sånt där. Ja, men då förnekar vi ju också oss själva vad det är att vara människa. Och om vi då återkopplar det som vi pratar om, Guds inkarnation, alltså Gud blir faktiskt människa och vet allt vad det innebär att vara människa. Vi är skapta till människor, vi är kallade till människor. Det är inget fel på vårt kött. Det är vårt tempel. Liksom. Det är både fysiskt och andligt. När du blir nervös, du känner det i magen. Även om det är som sitter i din tanke. Du blir förälskad, du känner också det i magen. Även om det också sitter i din tanke. Alltså, vatten och ande. Kött och ande. Alltså, Är det för flummiga nu? Jag hittar inte tillbaka till den.
Jag älskar de här samtalen.
Vad bra.
Ja. Jag sitter med halvöppen mun.
Gör det.
Lite så här framåt lite.
Lite dreglande. Så det. Ja. Ja, men jag tror att vi behöver ha dem mer.
Absolut.
Eller hur?
Det ligger ihop också med trinitariska läran. Hur kan Gud just vara ande, fader och son?
Ja.
Det är saker som hänger ihop men ändå är distinkt på något sätt.
Precis. Tre, en i tre som vi sjöng igår när det var heliga trefaldighetsdag. Mm. Fader, son och ande som temat var där. Ja. Gud är en och en i tre. Ja.
Det är också en häftig grej, en liten inspirationskälla man kan hämta från fysiken, tänker jag. Ta exempelvis ljus. Betraktas som både en partikel och en våg.
Ja.
I alla fall om man går ut från den, vad ska man säga, vedertagna teorin kring vad faktiskt ljus är för någonting.
Ja.
Kvantfysiken utan någon expert alls, men det lilla jag har läst från de böckerna som jag på något sätt har lyckats förkovra mig och begripa på åtminstone ett Ekmans nivå handlar just om hur saker och ting inte bara kan betraktas som antingen strikt fysiskt, alltså i materiella termer,
mm.
Eller ingenting, utan det finns just en sorts gränslös övergång.
Ja, ja. Och om fysiken är mer öppen, eller mer öppen, men om liksom till i den världen, alltså att vi också, vi måste bejaka det på något sätt, tänker jag, med, som kristna. Ja.
Ja, men jag gillar just det där gränslösa i hur, det är snarare våra intellekter, om man ska säga, som sätter de här gränserna som i själva verket inte finns.
Ja, precis. Gränserna som i själva verket inte finns, nej, som vi har satt upp.
Ja. Förenklingar.
Ja, ja. Precis, jag har lärt mig här den hårda vägen att ja, men när du känner att det knyter sig i magen och det inte känns bra, lyssna på det. Alltså då är det inte bra.
Just det.
Att vi, ja, men och jag lärde mig också att vi, det är liksom, det är inte egentligen, det är ju ingen kristen tanke att vi ska skilja köttet och anden åt, utan det är liksom de första kristna inspirerades av Platon och de här gamla grekiska tänkarna, där det var intellektet som var det viktiga. Och sen då, att, jag vet inte om det här stämmer, men jag för mig att jag läste det på universitetet eller någon annan bok, att när sen då de första kristna har gått några år, ja, kanske inte de allra första kristna då, men det har gått några år, att man att det var viktigt att skilja sig från det judiska, att nu är det något nytt, så nu ska vi skilja oss från det judiska. Och då inspirerades man av de här gamla grekiska tänkarna. För det judiska är ju väldigt fysiskt. Hur man knyter. Det stod väl i gårdagens, eller i söndags, förra söndags gammaltestamentliga text. Det här att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Blablabla. Och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm, och de ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Det är precis så som man faktiskt gör fysiskt i den judiska traditionen. Man binder det här bandet när man ber. Man har den här, jag vet inte vad det heter.
Men den här lådan.
Precis, och på dörrposten så hänger de här orden i judiska hem. Att ja, okej, okay, det är inte bara en målbild. Det är faktiskt, vi gör det också på vår kropp. Vi använder vår kropp till det. Så vi har ju tappat lite det, tror jag, i den kristna traditionen, att vi måste tillbaka till köttet lite.
Just det, skippa kroppsföraktet.
Ja, precis.
Just det platonska.
Ja, ja.
Dualistiska.
Ja, antingen eller, nej, det är både och. Mm. Det är det jag lär oss, kött och ande.
Tänk mig lite, det är ju, jag får en bild av att jag kommer på något släktkalas, nu hoppas jag att det inte berörda släktingar lyssnar just nu. Du vet när du omfamnar någon bara för att de två som står framför dig vid entrén har omfamnat den här personen som du knappt någon kusin avlägs. Jag tycker mycket om mina kusiner.
Ja, just det. Ja, men det har inte med.
Men någon, jag ska inte peka ut mina kusiner kanske, men någon avlägsen släkting, det är bara vem som helst som du kanske inte omfamnar. annat än just bara med den kroppsliga rörelsen, men du har inte riktigt något hjärta i det du gör.
Mm.
Och just i hur en fysisk handling kan bli så meningslös eller tom, rättare sagt, om du inte också involverar
just det,
hjärtat eller intentionen.
Ja, ja, och det märks ganska tydligt, gör det inte det?
Ja.
Man ser på någon människa när den, åh, hej, vad kul! Och så man känner på kramen och man ser i ansiktet, ja, nu var det lite väl överdrivet kul kanske, för så kul tycker inte den att det är att träffa en. Ja, ja, faktiskt, faktiskt. Då kommer vi in på obekväma kramar. Det får avsluta vårt samtal. Om det inte är något mer som du bara måste säga om den här texten. Så har vi glömt något viktigt.
Säkert vore det arrogans och säga att man inte har gjort det. På sidan.
Ja, men då lämnar vi det till lyssnarna öppet att ja, de har glömt det här, det här, det här. Varsågoda.
Ja.
Ta bollen, fortsätt tolka. Och samtala med varandra om de här texterna. Mm. Ja. Tack så mycket, Alexander.
Kom ihåg att krama era släktingar också.
Med äkthet och ärlighet.